Tja fans av Bernard Mendy och Laurent Fournier, välkommen till Overtid. Mitt namn är Dimitri och med mig är Marie.
Hej hej.
Le Classique 0-2 för Paris Saint-Germain på Velodrome. Fantastisk kamp. Mye som har skjedd. En typisk klassik. Mye action, mye drama. VAR. Nesten straffe. Kansellert mål. Alt du kan tenke i en fotballkamp i 90 minutter, pluss ekstra tid på grunn av alt som har skjedd. Og du opplevde den på Parc des Princes. Du kan fortelle oss litt sånn kort hvordan opplevelsen var. Det var gøy, ikke gøy.
det var kjempemorsomt. Det var så kult å være på Parc des Princes og gå ned på sånn, banekanten. Vi fikk gratis mat, aktiviteter, sånn spill, FIFA og så videre. Og så fikk vi snakke litt med en spiller som hadde spilt for PSG før, som heter Bernard Mendy, som var veldig morsomt. Han fortalte litt om hans kamper mot Marseille, og at han hadde vunnet et par. Og så vi kampen sammen, som var veldig sånn morsomt, fordi det en intens kamp, for alle vil vinne. Og det skjedde veldig vel. Både provoserende og morsomme ting, så det var en veldig, veldig bra stemning, og ja, det var veldig kult å kunne gjøre det via fanklubben.
En typisk kveld på Parc des Princes, jeg vil si. Ja. Men denne gangen med en skjerm i stedet for spillere foran deg.
Ja.
Så ja, hvis vi hopper rett inn i kampen, og så tenker start 11, Donnarumma i mål, Hakimi som høyreback, Hernandez venstre back. I midten bak var Danilo Pereira og Beraldo. Ingen endringer der fra start 11 fra siste kampene. Det var mange skader og sånn, så han bare holdt seg med de fire bak. Midtbanen, det var en liten endring, men det var Vitinha, Zaire Emery og Ruiz. Fremme, Mbappé, Colomani og Dembélé.
Jeg synes det veldig bra å se den rotasjonen vi ser i det laget, og jeg synes det bra at Nuno Mendes ble vilt, fordi han har spilt mye for Portugal, og vi må ikke glemme at det vanskelig å komme tilbake fra en så lang skade, og at han har levert veldig bra.
Han hadde en liten skade også med Portugal. Ja. En liten sånn...
En liten sånn, ja. Men han har skåret et mål for oss, og han har levert veldig bra for Portugal. Så det bra å se at han blir vilt, og spesielt veldig, veldig bra å se at vår beste spiller blir vilt, men vi har noen som kan ta plassen hans naturlig, og det funker.
Mm. Og den rotasjonen du snakket om faktisk nå et punkt jeg tenkte å snakke om, at i begynnelsen av sesongen det var så vanskelig å kunne forstå hva Luis Enrique holdt på med. Jeg var så stresset hver gang han endret laget og flyttet spillere rundt, Soler som høyreback, Zaire Emery som høyreback, Mukiele som en venstreback. Vi vet ikke om Hernandez er en venstreback eller skal spille sentralt defensivt. Så det sånn, spesielt bak. Vi så tre keepere spillere den sesongen. Ting som blir flyttet rundt hele tiden, om Mbappé er spiss eller en venstre ving, om det er Colomani eller Ramos vi skal stole på. Men begynte å skjønne nå konseptet hans, at ingen har plassen sin 100% trygt, det er først. Det er den han prøver å kommunisere til spillere, at dere må alltid være tilgjengelige for meg, og dere skal spille der jeg sier dere skal spille, for at kollektivet skal fungere. Det er en ting. Og så en annen ting er, han testet de forskjellige spillere i forskjellige posisjoner, bare for å forstå hva alternativer han har til der vi er nå. Til det punktet vi er nå på i sesongen. Hvor vi har for eksempel store kamper mot Marseille, hvor vi har Coupe de France som kommer nå midt i uken, og Champions League senere. Så nå han vet mye mer om spillerne sine. Han har prøvd Soler for eksempel som høyreback. Han så at okay, han er god, men ikke helt. Så nå skal jeg flytte han litt mer sentralt i midtbanen, sant? Altså, Ruiz, om han er litt mer offensiv i midtbanen, eller som en nummer 6, sammen med Vitinha, om han er nummer 6 eller litt mer fremme, og vi så Vitinha skåre mål, og han er flyttet litt mer fremme, vi kan snakke om Vitinha senere. Så det er veldig kult å se at vi må ikke tenke lenger som de ex-trenerne som vi hadde før. Alt for eksempel Galtier prøvde å gjøre er å finne den perfekte startelve, hvor de andre må forstå at rollen deres er bare på benken og komme inn og bidra når det er skader eller når vi trenger å bytte. Men her, det er nei. Alle kan bli byttet ut, bare for, ikke fordi du er dårlig og ikke fordi du er skadet, men fordi jeg vil endre taktikken nå midt i kampen, som vi så i går for eksempel.
Ja.
Og det er fantastisk. Når jeg begynte å kjenne det, så det er så mye kulere å se PSG-kampen. Før jeg var så stresset fra første, altså, hva er han gjør og alt dette, og ja, jeg vet ikke hva du tenker om det.
Jeg er helt enig, og jeg synes at jo mer du ser Luis Henrique jobbe seg inn i denne stillingen, jo mer skjønner jeg at han er en veldig bra trener, og også jeg skjønner at han kanskje aldri var helt ment for å trene et landslag, fordi du spiller ikke nok med et landslag for å komme i den dynamikken.
Riktig.
Så jeg er veldig fornøyd med Luis Henrique, definitivt veldig, veldig veldig kul trener, og jeg håper virkelig han blir i lenge.
Ja, la oss gå gjennom spillere, ikke alle kanskje, men nøkkelspillere. La oss si Donnarumma. For meg så det var tre spillere som jeg følte bidro veldig mye i denne kampen, og det er på grunn av de at vi vant, og ikke bare vant, men holdt det nullen. Og det er Donnarumma i mål, som reddet oss fra, la oss si, det var 22 skudd mot oss. Han reddet oss fra 10. Det var 10 på mål. Vi hadde bare så, hvis vi skal ta for å sammenligne, så de hadde 22 skudd, vi hadde 8 skudd bare. Sant? Vi er veldig effektive med mål og sånt, men 22 skudd, og han klarte å redde oss, og clean sheet. Også du har selvfølgelig for meg Vitinha i mitt barn, han var altså, ja, fantastisk i dag, og Danilo Pereira bak, han har gjort en superbra jobb, altså jeg vil ikke si han har vært sånn fantastisk med null feil, men han gjorde alt han kunne for å stoppe, sant, Marseille for å gjøre jobben sin. Han gikk ut av hans comfort zone, jeg vil si, for å gjøre jobben. Så ja, de tre for meg er sånn nøkkelspillere.
Og jeg synes en ting vi ikke må glemme er, en ting er at vi fikk et rødt kort, men alle våre defensive spillere fikk et gult kort. Som ikke er enkelt å spille med. Det er ikke enkelt å tenke vi er fire defensive spillere som har et gult kort. Og vi må være forsiktige, men vi er en mann mindre, så vi må være overalt til enhver tid.
Men kan jeg si at det var ikke rødt kort, altså det var ikke gult kort, andre gult?
En ting er å diskutere om det var gult kort eller ikke, som det ikke var, men ok, I can abide. Direkte rødt kort. Hvis det er direkte rødt kort, så kommer alle kampene til å ende sånn 4-2. Nei, men sånn
ping-pong, keeper mot keeper.
Ja, ikke sant? Tenk om du setter en regel i Premier League.
Ja.
Roy Keane hadde aldri spilt 90 minutter. Ever.
Nei.
Sånn, det er helt latterlig.
Ja. Ja, altså fordi den ødelegger litt av, for eksempel rollen til Ugarte i midtbanen. Jo, altså, rollen hans er jo for å ødelegge motstanderens spill. Altså, det er rollen hans. Altså, han trenger ikke å ha en fantastisk touch og alt. Rollen hans er jo å stoppe de andre, sant? Og ødelegge det de prøver å gjøre. Altså, for å ødelegge det, sant? Av og til så du må takle de og treffe en liten fot eller et kne. Så, med Ugarte. Så alltså, nej, för det vi dräper hela, alltså det begynte med FIFA och alla de kort och sånt i gamla dagar, men sånt, de begynte att bygga mer och mer att det ska vara bara offensiv fotboll. Och vi har begynt att glömma den defensiva rollen av sant? Det blir väldigt billigt att få straffe, väldigt lätt att få blåst frispark, alla de tingene, bara för att beskytta vingare och det offensiva spelet. Att vi har begynt att miste lite av den defensiva rollen, den De Rossi, Gattuso, som du nämnde, Roy Keane. Så det är många av de legender som, de var så bra tekniskt, men de var god med i rollen sin. Så Danilo Pereira vill ha gjort en fantastisk jobb också där i mitten.
Mm. Men jag tror att det som skedde inte var, eller jag tror han bara inte klarte att takla presset. För ja. Han begynner med att ge ett gult kort till Hernandez. Och jag tror att han gav han ett gult kort för han gick och kranglade, så var han fair enough.
Ja.
Och så går Barcelona spelaren till han och säger, åh nej, du har gett gult kort till fel spelare. Och när du ser en av dessa Beraldo, så är det sånt,
ja.
Du kan göra fel, sånn, det är möjligt. Och så plötsligt så spör han om att se var, och så tror jag att han känner sig allt för dum till att säga, åh ja, nej, det var ingenting. Jag tog fel av att jag tog fel.
Så det är en ego.
Ja.
Ja.
Så han liksom, han säger, åh ja, det var helt riktigt att man har gått till var. Det tror jag inte att han på det, han stod i sån fullpaket velodrom och tänkte, åh, jag kan inte säga att jag tog fel två gånger på rad. Det verkar väl sån amatörmässigt.
Ja. Yes, så vi går vidare till mittbanan.
Ja.
Zaire Emery, är du förnöjd med han?
Han var mindre decisiv än han har varit för. Men samtidigt så blev han ganska fort flyttet till bak fyra, som inte är hans naturliga position, och vi får en clean sheet med Zaire Emery i vår bak fyra, så han har gjort något riktigt. Hvis han var det stora svaga punkten i den backline, så hade Marseille benyttet det.
Ja.
Det är helt klart, och du så att vi kan säga vad vi vill om Marseille och att vi inte liker det någon annan. Men de var smarta i denna kampen. De benyttet sig av våra svagheter. Och det var inte som om Zaire Emery var en sån stor öppen dörr som alla kunde gå igenom. Men hvis du ser på Vitinha sin kamp, så är han definitivt mindre impactfull än Vitinha.
Ja, så Ruiz och jag var lite skuffet av Ruiz den kampen. jag såg hvorfor han spilte, jeg skjønte det, hvorfor han startet med han og ikke Ugarte. Det er bra at han har gjort det. Hvis du ser på hvor antall gule kort og alt dette, hvis Ugarte startet fra begynnelsen, så ville han spilt med 9 spillere i stedet for 11, i stedet for 10 med Beraldo også ut. Men Ruiz i den nummer 6-rollen ville ha vært bedre enn at vi så Vitinha starte i den nummer 6 litt mer defensiv rollen, og Ruiz fremover i det vi kaller nummer 8-rolle. Og så med en gang han har gjort bytten hvor Vitinha var litt mer fremme og Ruiz er bak, da så vi store endringer i hele laget. Men jeg ser også hvorfor han har gjort det. Og jeg liker faktisk Ruiz i den nummer 6-rollen bedre enn Ruiz i den offensiv. Ikke bare at Vitinha blir bedre, men Ruiz, jeg føler, er bedre i den nummer 6-rollen. Men eneste at han er ikke veldig fysisk som Ugarte, men litt raskere og litt smartere med første passning fremover.
Men jeg tror det Ruiz sliter litt med er litt det samme som Dembélé. Han gjør mye riktig, men det er alltid en liten ting som gjør at det blir feil. Ikke sant? Han skyter på mål, men skyter veldig langt utenfor. Eller, det er to ganger han skyter på mål, som er bra for en midtbanespiller. Men det blir ikke helt riktig. Og en, jeg synes det er litt tøft å kritisere han så mye som mange kritiserer han, for han gjør en liten feil blant mye riktig. Og en annen ting, jeg tror at det er derfor han ble først satt i en offensiv, litt mer offensiv posisjon, for jeg tror politikken til Enrique var å si du må være veldig nøyaktig defensivt, så jeg velger noen som taktisk veldig flink, som Vitinha, og som også kan spille defensivt og så sende ballen fremover. Og så kan vi være litt mer sånn sloppy offensivt, for vi trenger ikke å score med en gang. Vi må bare først bygge en sterk base og vise at we're not gonna get bullied, og så gå fremover.
Og begynne å bully de.
Ja, og jeg tror, jeg vet ikke hva Erik tenker, så dette bare min personlige mening, men jeg tror at det bytte å få Vitinha fremover og Ruiz bakover etter hvert hadde skjedd uansett hva som skjedde med Beraldo og hva som skjedde med de gule kortene. Og at det bare var en sånn naturlig sånn gearshift i kampen, sånn vi vil være veldig nøyaktig defensivt og kanskje ha litt flaks offensivt hvis Ruiz liksom får ting til å funke, og så etterpå motsatt, kanskje litt mer febrilske bakover, men veldig presise fremover.
Og så apropos å skyte på mål og bomme helt, skal vi snakke om Dembélé og de tre fremme. Dembélé, Mbappé og Colomani. Jeg føler det er fantastisk at vi har alle de tre spillere i samme lag. Ikke bare at alle er franske, og hver eneste kamp de spiller hele sesongen, de spiller sammen og trener sammen, om det er med landslaget eller om det er med Paris Saint-Germain, og det er noe som ikke mange lag som har det. Så vi er veldig heldige med de tre, og at de spiller sammen, de spiller faktisk, de er en hel blokk fremover. Så om du har flyttet den, bare byttet drakt, så spiller de for, Paris, for Frankrike, eller tilbake til Paris. Så de trener, de blir, blir mer og mer kjent. Jeg vet du refererer mange ganger til legender i Manchester United. Du får den Dwight York, Andy Cole følelse jo mer du spiller sammen. Ja. Jeg føler Dembélé og Mbappé har den nå. Men de er alt for sånt vekk, så beklager. Veldig vekk fra hverandre. En på høyre og en på venstre kant, så de trenger en lenke i midten, og Colomani kan være den lenken hvis de spiller mer og mer sammen. Men problemet der er at du har en fantastisk spiss også på benken i Ramos, som jeg liker han veldig godt. Jeg håper han kan være den personen som starter hver eneste kamp, og Colomani kanskje som innbytter eller sånn nummer 10, en sånn joker-spiller. Men sånn, det er en dilemma som Luis Enrique sikkert også tenker på. Men vi er så heldige å ha alle de fire spillere nå på laget. Dembélé, superbra. Fantastisk spill. Ja, han bommer, men han driblet forbi fire spillere. Altså, det er lett for oss å sitte på sofaen og si, oh shit, hvordan kan du bomme sånn? Ja, men jeg vil se deg drible gjennom hele forsvaret av Marseille. Ja, de er syvende. En liten sånn jab. Men de er fortsatt Marseille, sant? På Velodrome, hvor det er null Paris Saint-Germain-supportere. Eller hvis det er, så alle er i skapet. Så han driblet gjennom fire. Altså, avslutningen var litt svak, eller litt dårlig. Det er fordi, sant, det går på millisekunder, det går på en liten millimeter på skoen din hvis du skyter feil. Og så vil man ikke glemme farten hans. Han løper så fort at det er så vanskelig å treffe ballen riktig. Det er forståelig. Men han kunne ha sentret kanskje, eller stoppet litt tempo. Så han, altså, funnet noe annet. Men hvis han skårte det målet når han gikk forbi fire, det hadde vært en sånn, ikke bare årets mål, men et mål vi kommer til å huske for alltid. Samme som Cavani's mål på Velodrome.
Definitivt. Sånn, og jeg synes at det vi så fra Dembélé og Colomani var sykt kult. Jeg synes de kombinerte sykt bra. De var veldig flinke sammen. De skapte mye fare, og Mbappé skapte mye fare på hans side. Og jeg tror at det er helt realistisk å tenke at vi kan ha et lag hvor Colomani blir flyttet til en side, fordi jeg kan absolutt se han gjøre det. For eksempel Dembélé og Hakimi gjør sammen med Nuno Mendes. definitivt. Och det ser ut till att vi går mot nästa säsong hvor vi har en ledig stilling på vänsterving. Och för mig så är det definitivt relevant att sätta Kolomani in i den stillingen. Och så har Ramos som knyter Kolomani och Dembélé samman. Och jag tror att det definitivt kan funka. För han kombinerade så bra med Dembélé. Och det blev inte mål av det, men det är det presset som gör att till slut så går två mål in.
Japp. Så en ting vi måste snacka om, för hvis vi gör inte det så jag vet vi kommer inte få meldinger. Bytene Luis Enrique har gjort, speciellt Mbappé ut i den 65e minut. Då snacka lite om det.
Jag syns att det egentligen inte är, eller det kan för att säga att det är ett dåligt samtal ämne, men jag syns det egentligen inte är så such a big deal. Alltså, vi har stora kamper föran oss. Mbappé bidrog väldigt bra. Jag syns han vi skårar ett mål på grund av han, så och han visar att han har en, jag syns är väldigt bra kaptenevne. Han ger ballen från sig enkelt och
till han blev byttet ut, så det var så helt väldigt kapten.
Och så går han till garderoben och men jag syns folk gör väldigt mycket ut av det. Alltså det är lite som du säger om Dembélé. Det är sånt du sitter i pissregnet.
På velotron.
Gör det efter att du har löpt så mycket och gjort så mycket och hela poängen är att vi ska bevara Mbappé, inte ge han sån the mother of all colds. Okej, inte det liksom det mest klassiga, och jag är säker på att de superklassiga spelarna som Cavani hade gjort det bättre. Men jag syns att när du ser den peptalken han ger på starten av kampen, när du ser allt han gör för laget, det är för strängt att säga på grund av det och lite sån hiccup i Monaco att åh nej, du är någon diva och you don't deserve anything. Det blir för mycket. Jag känner att och jag är väl helt enig med Enrique som säger att det blir ett, ja, varför snackar vi så extremt mycket om det? Det är så många kaptener i England, för exempel i Arsenal. Alla liksom de tre förre kaptenerna har liksom gått ut och kastat sån captain armband på backen och blivit sparkad ut av laget och
så det är en reaktion av en toppspelare som har lust att fortsätta att spela i klassik största kamp i ligan på Velodrome mot Marseille. Som har boet han nästan hela kampen när han spelade med landslaget. Så han vill visa att kanske få ett mål, så att göra något. Kanske han har planlagt en fantastisk fejring som han har tänkt att göra, och han fick inte göra det. Han blev sur på det. Det är personer och men det med bytene också, alltså Mbappé på sidan, det är en ting personligt kan han tänka, men bara bytene Luis Enrique har gjort, jag följde att det var en fantastisk taktisk valg. Bara se på navnet han fick, alltså rollen till Dembélé, han spelade väldigt mycket den nummer 10 rollen i mitten av banan med sån frihet till att gå hur han vill, alltså en som vi kan sammanligna med Neymar förra säsongen. Ja, officiellt han var en vänsterving, men samma som Dembélé, officiellt högerving, men han hade den frihet att spela i mitten och den rollen med Mbappé och Kolomani som två spets framme. Så det är en sån 4-4-2 med en mittbana, diamant mittbana och Dembélé på toppen. Så den rollen, vi snackade lite med Hugo från fanklubb London mens vi så kampen. Jag sa att vi skulle ha haft Asensio i den rollen. Jag likar Asensio i den nummer 10-rollen, den fri rollen. Mm. Alltså när han gjort den biten att Asensio kom in för Dembélé, Och Ramos kom in och Ugarte som defensiv mittbanespelare för att få den ännu mer press framöver, för den kontring som vi såg. För vi såg Marseille pressa oss mer och mer, fler skud, fler press. Det var nästan fått ett mål, sant? En mål. Men plötsligt efter det presset så mycket så vi fick en kontring. Selvfølgelig, Asensio var involverad, Ashraf Hakimi var involverad, många av de kjappe spillere, unge kjappe spillere som har kommit netto från bänken. Bara se på kontringen, sant? Den kombination av spillere som har netto kommit ut från bänken, kommit in på banan från bänken, fresh, kan sprinta med Ashraf Hakimi, kan sprinta hela kampen, men ja, sånt. Alla tre kombinerade fantastiskt bra mål. Rätt i saken. Inte sån överkomplicerat taktisk. Så att alla ska spela defensivt. Det är bara Gonzalo Ramos som ska vara helt främst. Sätt press på linjen, defensiv linjen Diaz. Så att till vi får den chansen och bryter den. Enten på vänster sidan, men det var mer naturligt att den kommer på höjre sidan för Mbappé är ute nu när det skedde. Så det var Dembélé, Ashraf Hakimi, sant, som klart att göra det. Och Asensio som har hjulpet. Så det var väldigt bra taktisk. Det var sånt, väldigt smart. Och bara att då byta in Skriniar och få in och få någon tid på barn. Det var en sån klassisk kamp hvor Luis Enrique var så trygg at vi kommer til å vinne ligaen uansett, men det er en sånn status vi må vinne på Velodrom. Det er en rekord vi har holdt siden 2011. Vi har aldri tapt mot Marseille på Velodrom siden november 2011, så vi må holde den rekorden. Så få första mål, defensiv, och nu vi ska bruka den kampen som en Champions League test kamp. Och den föll, jag vet inte om när du såg kampen, jag följde sånt, det var en Champions League kamp nästan, tempo och temposkift. Och jag följde att när Marseille pressat oss, det är lite av det var vår taktik som gjorde att de har klart att pressa oss, inte att vi var dåliga till att kunna ta ballen. Men det var lite, jag tror Luis Enrique gav liksom, sa okej, låt oss spela lite mer defensivt, bara för att checka, vad sker då? Hur ska vi reagera på det? Kanske inte direkt, men måten han satt upp laget. Så det var väldigt, väldigt bra träningskamp, jag vill säga, till Barcelona-kampen. Och jag tror nästa kamp mot Rennes på Coupe de France, jag tror den, han ska ta det lite mer allvarligt, hvor det är en kamp vi må vinna. Alltså vi ska köra rätt in och ja.
Men jag följer också en strategi jag följer att Luis Enrique har, och som du kunde säga speciellt nu för vi var 10, var du kommer alltid till ett punkt hvor de som är på banan, du känner att de mister lite tråden på vad som sker, för allt sker samtidigt och det är så intensivt, och det kommer alltid ett punkt hvor du känner att starting 11 inte helt klarar att hänga med längre. Och hvis du då har ett par inbyttere som har sett på allt utanför och vet allt som sker till en vär tid och inte har glömt på något att det är ett sånt underlying game, så är du väldigt stark. Och jag tror det också är väldigt bra med de byttene vi gör. Fordi, för exempel, jag tror många tänkte att vi byttet ut Mbappé fordi han ikke forsvarer, men han forsvarte masse i denne kampen.
Ja. Ja.
Han var veldig solidær, sklitakninger og hele pakken, men jeg tror det bare å si, du gikk inn i en kamp hvor dere var 11, nå er dere 10, og det skjer så mye, og det er bedre å få noen på fresh eyes inn. Og jeg tror det definitivt er et av hans måte sånn taktiker.
Ja, så hvis du tenker poker move, så det er mest mest uforventet move av å gjøre. Å ta ut Mbappé når du er 10 menn, spiller med 10. Det mest naturlige ting å gjøre er å ta ut Kolomani og få Mbappé som spiss fremme. Det er kanskje 90% av trenere vil ha gjort det. Behålla Mbappé, han är framme. Bara håll dig fram, sätt press på försvarslinjen. Dembélé är lite mer fri, håll den fri rollen. Sant? Höjre och vänstre, mer på vänstre kanske, för vi har Hakimi på höjre. Men nej, han var nej. Ska göra helt ändring, oförväntat. Så Marseille kan inte sånt spela mot en sån chockändring.
Men samtidigt så känner jag att det är väldigt logiskt. För om du tar Mbappé som nummer 9, så är det två måter du kan skåra mål. En, counterattacks. Så det vill säga att 50% av laget måste fossa framöver samtidigt.
Ja.
Som är mycket när du har en spelare under. Ja. Eller, siden han inte är sån Foxins box, så måste du ha en sån fantastisk genompassning. Ja. Så är kanske inte helt riktigt.
Mm.
Sån en sån killer pass som kan ske, men det sker inte ofta.
Mm.
Gonzalo Ramos är sån ren nummer 9.
Mm.
Du kan sätta bollen högt och han har på något sätt den fysiska kapaciteten att bara improve himself.
Ja, ja.
Så att ha en naturlig nummer 9 i den situationen och inte Mbappé för mig är väldigt logisk.
Ja. Och det är faktiskt en väldigt bra avslut av den podcasten. Vi knyter den tråden vi startat med från begynnelsen. Vi snackat om Luis Enrique med alla som överraskelser och ändringar från början av säsongen. Och så nu ser vi varför han har gjort det.
Ja.
Alltså hur den bänken har blivit. Det är nästan vi har som en dubbelbänk. Hvis vi alla säger 5 spelare på bänken, nästan som vi har 10 spelare. Eller mer. Och, för alla har spelat forskjelliga positioner. Alla har spelat. Så när en spelare kom in, det är inte så naturligt att säga, okej, okay, ja, Verratti kom in, så det är alltid samma plats, nummer 6.
Mm.
Men det är som, ja, okej, okay, om Ugarte kom in i den nummer 6, okej, okay, kanske är med Vitinha då. Vi såg han spela som vänstre ving, vi såg han spela som en offensiv mittbana, vi såg han lite mer på höjre. Hur ska han vara sant, som tränare? Vad är konsekvenserna av den nya spelaren som har kommit in? Det är nästan omöjligt att förstå det. Det är nästan som vi gick från schack till go nu. Så det är ett mycket mer avancerat spel. Och det är många som fortsatt är sant, tränare som fortsatt tänker den väldigt fyrkantet fotboll. Hvor du byter en mot en i samma position, eller hvis du gör den ändring så det ska inte påverka hela laget. Det ska bara påverka den sista tredjedelen för exempel, offensivt. Men med Luis Enrique så, det är så kaotiskt, men det är så kaotiskt för motståndaren, men det är väldigt sånt planlagt för han, så han vet vad han håller på med. Och för spelare, när jag säger han så det är sånt att de spelare vet vad de håller på med. Så det har blivit bättre och bättre serie. Jag gläder mig till nästa säsong mer och mer, för det blir bara bättre och bättre med Luis Enrique. Så ja, nästa kamp som vi nämnde mot Stade Rennais, det är på onsdag 9:10. En bra kamp, gläder mig till den. Coupe de France, knockout, semifinal, en kamp till finalen, i vart fall, ja, stor chans. Vad tänker du?
Jag tror vi bara måste vara väldigt seriösa.
Ja.
Gå där, spela enkel, ren fotboll. Husk att de har bra spelare. Husk att Bertha Terrier tillbaka från skada och att han är en väldigt farlig spelare. Och att de har en väldigt bra keeper.
Det är sant.
Men ellers så är det bara att köra på.
Japp. Efter det Clermont och på Parc des Princes, bägge kamperna på Parc des Princes, för vi får Barcelona på Parc des Princes 10 april. Och det är den kampen vi mest... Nej, Rennes är en bra kamp. Men Barcelona är den kampen som vi bygger upp till lite mer. Ja. Den kampen vi tar fri för jobben, för att se. Men ja, tusen tack Marie.
Tack.
ICC.
Bye. Paris.